Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en livslevande legend, nämligen Per Gessle. Otroligt glad att han är med. Han har verkligen satt Sverige på kartan i hela världen. Han startade Roxette med Marie Fredriksson. Det var Sveriges största musikexport i 8 år. Och något jag är så otroligt imponerad över, så starstruckt, det alltså, han har gjort låten till Pretty Woman, It Must Have Been Love. Men sen också har han startat upp det legendariska Gyllene Tider med låtar som Sommartider. När vi två blir en.
Jag vill känna din kropp emot min, höra pulsen slå, din mun tätt emot min, hjärtat snabbar på.
Det var helt hysteriskt när han slog igenom i början. Alltså, folk knackade på hans dörr, de stal saker. Det var en hel hysteri. De snodde hans reggskyltar på bilen. De snodde tvätten som hängde på tork. Förstår ni? Helt galet. Nu lyssnar vi in ett legendariskt avsnitt med den fantastiska Per Gessle.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per Gessle.
Tack så mycket. Tack så mycket. Det blir väldigt gott.
Ja, verkligen.
Vad kallade det sist? 2018? Eller sånt där.
Ja, du har helt rätt. Alltså, du är så himla bra på år. Det jag tänkte på, jag lyssnade på senaste avsnittet och hört allting. Du är bra på, du kunde det, du kunde, du vet exakt vad det var i världen. Är du duktig på år?
Ja,
Nej, det är jag egentligen inte. Men om jag tänker så här på ett årtal, så tänker jag på vad jag gjorde för någonting då. Om jag till exempel tänker på dags att tänka på refängen med Gyllene Tider, då vet jag att det är 2013. Så då blir det ju automatiskt att jag kan året liksom. Have a nice day med Roxette 1999 och så vidare. Så att jag hänger upp det mycket med det jag håller på med i mitt arbete.
Ja.
Men annars säger jag, om du frågar min fru eller mina vänner om jag är duktig på att komma ihåg datum och år och sånt där, ser jag ju inte det.
Då är du värdelös. Glömmer bort.
Ja, värdelös. Men det är inte något speciellt.
Nej. Du, när du var med sist så var det bland annat en sak som jag tänkte på att lägga märke till. Och det var ju din frukostrutin. Att du äter samma sak hela tiden. Och då berättade du för mig att du drack en kaffe med mjölk. Du har två mackor. En med aprikosmarmelad och osta och en med skinka och senap. Och sen är gräslök på båda två. Mm. Nu var det ju 3 år sedan vi sågs. Har du kört det här 3 år i rad sedan du och jag såg sen senast? Du börjar också äta, för att förtydliga, så börjar jag alltid äta mackan med aprikosmarmeladost.
Okej. Okay. Ja, faktum är att jag äter samma sak fortfarande. Jag har lagt till tomat. Det är en clash i munnen om du blandar aprikosmarmelad och tomat. Men det går om man har det mellanrum. Så.
Härligt att höra att även du är öppen för utveckling.
Ja, jag menar det. Jag kan tänka mig en liten klick keso också till lunchen också, om man vill ha det. Man kan ju, ibland kör jag faktiskt lunch exakt likadan som frukosten. Det beror på lite på vad jag gör. Om jag är ute på vift eller ute på turné eller jag är ute på stan och sådär, så käkar man ju lunch. Men om jag är hemma för mig själv och sitter och arbetar, så blir det lätt att man kör samma favorit i repris. Liksom. Det blir samma lunch som frukost.
Men det är ju härligt med rutiner ändå.
Ja, jag gillar det. De kommer av sig själv på något sätt. Det är lite härligt.
Ja. Har du några andra rutiner som du har gjort under åren? Kanske de hektiska åren? Eller har någonting som du har gjort som du gör nu för att du mår bra av det?
Jag tror att jag mår bra av rutin. Jag tycker om att göra lite samma sak. Jag försöker promenera till exempel varje dag en timme. Var jag än befinner mig. Och om inte det är för läskigt väder, som det har just faktiskt varit idag här i Stockholm. Jag är i Stockholm just nu. Och då har det faktiskt varit ösregn hela dagen, så jag har hållit mig inne. Men annars försöker jag ha det som en rutin att röra på mig. Och då, jag använder den tiden åt olika saker. Antingen att jag pratar på telefon. Eller att jag går och lyssnar på musik som jag håller på med. Någon låt jag håller på med. Eller att jag... helt enkelt bara gå och kontemplera. Liksom. Jag kan ruva på en tanke eller på någon liten idé jag har. Så det, på något sätt så har det blivit en det har blivit mer än en rutin. Det har liksom blivit ett sätt att finnas till på något sätt som är viktigt för mig. Mm. Så det, men jag gillar rutin. Jag gillar det här med att käka middag på någorlunda bestämda tider. Och jag gillar att kolla lite på tv vid samma tid ungefär och så. Jag är rätt trist faktiskt.
Jag måste bara fråga dig en annan spontan fråga som jag ser nu. Du sitter ju i ett stort rum med det är mycket böcker, det är stort träskrivbord, det känns mycket lite mörkare färg och sådär. Är det ditt kontor hemma eller?
Ja.
Ja. Men du har mitt i allt det här har du en stor ko. Eller tjur.
På väggen.
På väggen.
Det är en Andy Warhol-tavla. På en ko.
Ja, det är på en ko. Ja.
Den är jättefin. Den har hängt med mig sedan slutet på 80-talet.
Okej. Ja, jag trodde att det var någon sån här megafan av Arla eller någonting hade hängt upp.
Nej, det är en sån Andy Warhol-tapet.
Okej. Ja. Men du ska ju ut på turné också. Unplugged. Mm. Akustisk, intimt, live-miljö. Mm. Jag var själv inne och kollade lite på biljetter, men det verkar vara ganska slutsålt. Alltså, inte de städerna jag klickade på i alla fall, så hittade jag inte biljetter. Men...
Nej, det är i princip slutsålt. Det finns lite i Karlstad och lite i andra spelningar i Halmstad. Det finns lite och det finns lite i Linköping, Norrköping. Men så tror jag det mesta är slutsålt faktiskt. Men det är inte sådana, det är inga jättestora ställen. Men det är ju typ största vi spelar är väl Philadelphia i Stockholm som är 1400 pers. Så det är runt 1000 pers.
Men vad men det, exklusivt ändå är? Alltså vad premium?
Ja, lite idén. Jag hela idén kom ur pandemin. Att jag visste inte riktigt vad jag skulle hitta på i somras. Och allting var ju reglerat och så vidare. Så, och det var ju samma, vi har ett hotell som du vet ner till Tylösand, Hotel Tylösand. Så jag tänkte så här, om man skulle ta och göra lite akustiska spelningar för en väldigt liten mängd människor. Och begränsningarna gjorde ju att det bara automatiskt blev ett stopp vid 475 pers tror jag vi kunde ha utomhus då. Så jag skulle göra två sådana spelningar, men det gick ju jättebra, så det slutade med att jag gjorde 10 spelningar.
Mm.
Det var faktiskt skitkul, för det var precis som du sa det rätta ordet, intimt. Det var precis vad det var intimt, och det var ja, jag har ju aldrig spelat för så lite folk faktiskt. Och det gör att man blir liksom, det blir naket på något sätt, det blir intimt, det blir det blir en helt annan sak än när du har en stor produktion på Globen eller vad du nu spelar någonstans. Eller en stor, vad heter det, på en fotbollsstadion eller vad som helst. Då gömmer man sig, eller gömmer man använder sig av produktion och ljus. Och sånt. Här är mycket mer, här är tyst och det är akustiskt och det är anekdoter lite som jag berättar mellan låtarna om var det kommer ifrån och var jag kommer ifrån och så vidare. Det blev liksom en annan typ av konsert för mig, och jag har aldrig gjort sånt förut och jag tyckte det var otroligt spännande. Så jag tänkte, nu får jag masa mig runt i höst och göra det här i Sverige på teatrar. Så det ska bli skitkul.
Ja, det är jättehärligt. Det är också, känns det som att det här är någonting som Sverige behöver nu efter all den här instängdheten.
Ja, jag tror att Sverige behöver allting. Jag tror att det som Sverige allra mest behöver tror jag är party. Jag var ute och spela Gyllene Tider hits. Men jag tror att det här är bra också, och det här är jag tror att det blir fint, och det passar årstiden, för det är ganska, det blir automatiskt ganska lugnt, och det blir, i och med att vi sitter ner, både bandet och publik sitter ju ner, så blir det ganska lugnt, och det blir väldigt jag går tillbaka till ditt ord, intimt. Det blir faktiskt intimt. Mm. Så jag hoppas att det ska bli en härlig höst för alla.
Mm. Jag måste också fråga efter något som inte är lika härligt. Men efter vi sågs så gick ju Marie Fredriksson bort.
Mm.
Hjärntumör. Och på den här tiden så var det ju också allt ifrån din mamma, din syster, din bror gick bort inom loppet av 3 år. Och din pappa gick bort när du var 19 år. Hur har tankarna gått kring det?
Ja, alltså det är ju, det har ju varit jobbigt i omgångar såklart. Det var ju skillnad lite också. Marie var ju sjuk väldigt länge, så man var ju liksom mentalt förberedd lite på att det kommer ju komma en dag när allting är över. Och det var ju likadant med min mamma, hon var ju 88 bast när hon dog, så det var ju också, hon gick lite på övertid. Min bror och min syster hade cancer, och min bror hade också cancer, lungcancer. Han var ju inte speciell, han var ju bara 62 när han dog. Så det kom ju väldigt plötsligt, så det var ju svårt. Men det har gått i vågor faktiskt. Nu har jag kommit över det mesta så gott man kan, tror jag. Men det går ju inte en dag utan att man tänker på alla dem, och inte minst Marie som man blir påminn om hela tiden. Men jag har ju lärt mig att livet går vidare och man tuffar på liksom, och det är ju så. Jag börjar ju bli gammal jag också liksom, och då är det ju väldigt mycket människor runt omkring som försvinner tyvärr, det är ju så. Och mycket människor som man har sett upp till och idoliserat. Nu dog ju för några veckor sedan Charlie Watts i Rolling Stones till exempel, och det är alla mina superfavoriter, eller de flesta av dem, David Bowie och Tom Petty, alla de har ju lämnat oss liksom, och det är så är det ju. Jag blir äldre, så det kommer ju fortsätta så. Än att jag stryker med.
Men du är uppväxt i Halmstad i Furet. Mm. Minns du när du fick din första gitarr?
Jag hade... Det beror lite på vad du menar. Jag hade en ospelbar gitarr som fanns i vårt hem. Som typ sådär, där det var två strängar på. Och den var liksom sådär att man kunde hålla den. Uff. Och jag satte dit en massa klistermärken på den. Du vet, sådär mobil och olika klister. Du vet, man åkte runt och fick klistermärken. Satt man på gitarr. Så den gick inte riktigt att spela på, men den var lite tuff. Men sen vet jag att i träslöjden i skolan, jag vet inte hur gammal jag var då, sågade jag ut en elgitarr med typ plywoodplanka. Så den såg ut som en elgitarr. Den kunde man hålla också, känna sig lite... Ja. Den gick inte att spela på, det var inga strängar. Den såg bara ut som en gitarr. Men den första gitarren... jag tror att min brorsa hade en gitarr, men den var också... skräp liksom. Men den första gitarren som gick att spela på riktigt, den köpte min mamma åt mig ganska sent. Det var ju typ 1975 kanske, när jag var 16. Det var en nylonsträngad Bjerton Estrella, heter den. Svensk tillverkad nylonsträngad gitarr. Man gör ju lära mig spela fingerspel helt enkelt. Jag försökte lära mig spela Leonard Cohen-låtar och ja, plink, du vet, sådär. Som folkmusiker. Jättesvårt och inte speciellt rockigt. Men sen... den första riktiga gitarren, elgitarren jag köpte, det var ju lite senare, det var 1977 tror jag. Då åkte vi till London. Då hade vi startat Gyllene Tider och då åkte några av oss till London för att köpa gitarrer och förstärkare. Och då köpte jag en, sommarjobbade jag på Fammaps champinjonsodling och vägde svamp.
Fantastiskt.
Alla pengarna gick till att köpa en Gibson Les Paul Custom, en sån som Dave Davis i Kings hade, en vinröd Les Paul Custom, och som ville jag också ha. Han hade tre mickar, sen jag hade bara två mickar. Dumt nog så tog pengarna slut när vi var i England och skulle ta in gitarrerna i Sverige, så och hade vi inga pengar, betalat moms och tull för, så att vi åkte fast i tullen, så alla grejerna blev beslagtagna. Så vi kom hem helt tomhänta och panka, och jag skrev ett långt brev till tullen där jag bad om ursäkt för vår kriminalitet, och jag förklarade allting hade gått till. Vi var inte alls beredda på att vi skulle betala moms och tull och sånt, och vi var fattiga studenter, bla bla bla. Så jag fick 2000 spänn i böter, vilket var en förmögenhet såklart. Men jag fick tillbaka min gitarr, jag har den fortfarande.
Mm-hmm.
Sann story.
Mm.
Och den jag hade på när vi spelade in första Gyllene Tider-plattan. Fick den på TV2.
Och då hade ni också dragit igång Gyllene Tider?
Mm. En lite annorlunda tappning än vad det blev. Sen vi var ett fyrmannaband från början med Micke Syd och MP Persson och jag och en basist som heter Janne Karlsson som spelade i första upplagan av Gyllene Tider. Det var vi som åkte till London då för att köpa instrument. Sen blev ju Janne slutade och då kom ju Anders Hallin och Göran Fritzson med i bandet. Och det måste ju varit januari 79. Och så fick vi skivkontrakt med EMI samma år, och sen spelade vi in första albumet på sommaren.
Ja. Men, och det gick ju lite trögt i början. Jag vet ju då att du körde runt i en begagnad Golf på den tiden.
Mm. Passat eller med.
En Passat var det, som du köpte din mamma, va?
Mm.
Ja.
Absolut.
För att det här tycker man ju också lite så här, att Gyllene Tider har man ju liksom alltid sett som en total succé. Men ni hade en tuff start innan allting lossnade.
Ja, alltså vi hade ju några år när vi försökte hitta vårt sound. Och vi kom ju från ingenstans när vi träffades. Liksom. Så vi ägnade ju ett par år att repetera helt enkelt och lära sig hantverk. Lära sig skriva låtar, lära oss hur en bas funkar i förhållande till en gitarr. Alltså, man lär, hur ett band funkar helt enkelt. Och, så det, men när vi väl hade hittat ett... ett stuk då i med det här, man säger den här sättningen med, när Anders och Göran kom med. Det var ju januari 79 och vår 79 började vi skicka runt låtar till skivbolag och sånt, och vi fick ju napp direkt med EMI uppe i Stockholm, så vi spelade in första plattan på hösten 79, så vi gick vi ganska fort ändå. Om du tänker att alltså, vi spelade in första plattan hösten 79, om du backar till exempel 3 år bara till hösten 76, då hade jag ju, då satt jag fortfarande med min, hade precis fått min nylonsträngade gitarr och försökte spela Leonard Cohen, så det gick ju ganska fort ändå.
Ja, det gjorde jag. Det gjorde det.
Jag tycker inte att det var inte så att vi åkte runt och, jag menar, vi hade gjort, det var ju så att vi Gyllentid hade gjort 6 stycken spelningar inför publik innan vi blev etta med Flickan TV 2, så vi var ju väldigt gröna när vi blev stora liksom. Vi hade aldrig turnerat mycket och
Flickorna TV 2.
Hur kom den låten till, Flickorna på TV2?
Det var en i mängden av alla låtarna vi hade. Mats, jag skrev den, Mats Persson och jag. Det var ju en, om jag kommer ihåg rätt, så tror jag att vi var lite så influerade av den här Watching the Detectives, Elvis Costello-låten, som är en sån konstig reggae-aktig baktaktslåt. Liksom. Och vi försökte ju spela det, den låten på det sättet, och det gick inte så bra, men det var liksom hela låtens identitet, att det var någon sorts sån här låtsas reggae. Och det var ju inte förrän vi var i studion och spelade in första albumet som vi kom på hur man skulle spela det där. Eller rätt sagt, det var ju någon annan som kom på att förenkla det här kompet, så det blev någon sorts danskompis, helt med en backbeat. Som låten verkligen hoppade ut. Och så var det såklart den här textstrofen, sätta på Flickorna på TV2. Och hela den idén kom ifrån Hasse och Tage. De hade en sketch där det var jag kommer inte ihåg, sen pratar vi om kärlek, alltså jag och undulaten, det enda jag får sätta på i tv-apparaten. Något sånt där
också. En riktig ordlek.
Ja, så, och det födde då den här. Och sen var det ju också så att det var mycket snack om de här hallåerna i TV2 då. Katrin Jakobs, allt vad de hette. Så det var väl min tonårs jag vet inte vad det var för någonting.
Men fick du träffa dem eller? Tjejerna som jobbar på TV2, träffade du dem och de sa det, du, tack för låten, jag blev totalt, den blev en succé, men fan vad folk kollar på TV nu ännu mer.
Fan, jag kommer inte ihåg om jag har träffat dem, men det borde vi faktiskt ha gjort, för det låter som en ganska bra TV-idé.
Ja.
Det fanns ju inte så många kanaler på den tiden.
Ja.
Men
var det när den låten kom ut som du själv märkte, Per, att oj, nu går tåget. Det är, du kommer hem, telefonsvararen, du har hur mycket olika telefon, liksom, saker som helst som vill att ni ska vara med, när producenter som hör av er och vill vara en del. Liksom, var det då det började bli hysteriskt?
Ja, alltså det var ju första, alltså den singeln släpptes ju strax före jul 79, och första albumet kom våren 80, och det började sälja då, men det var ingen sån hysteri på det sättet. Vi blev riktigt stora hösten 80 när vi släppte den här När vi två blev en singeln.
Jag vill känna din kropp emot min. Snabbar på. Jag ser på dig och du ser på mig, och jag säger ja, ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot min.
Och den låg etta i flera månader på topplistan i Sverige, och den ledde ju till vår nästa skiva som heter Moderna Tider. När den kom så exploderade ju allting. Den satt ju som försäljningsrekord, och vi gjorde en stor inomhusturné i Sverige då, som ingen hade gjort förut på det sättet. Och då fick vi springa gatlopp och sånt, och allt som, jag bodde hemma hos min mamma i Halmstad och då allt som var löst försvann. Alltså typ, i i trädgården eller
tvätten i trädgården, ja.
Ja, men allting stals av fans. Det var ju fans överallt. Liksom, jag kommer ihåg att när jag fyllde 22 i januari 1981, och då fick jag nästan 3000 brev.
3000 brev?
Det stod tre säckar med post utanför mammas radhus. Då.
Läste du dem eller?
Nej, det tror jag inte. Nej, det gjorde man inte. Men det kom ju hundratals hela tiden. Alltså det kom ju 100 om dagen. Men det var ju så. Men vi turnerade ju hela tiden också. Vi åkte ut och spelade. Vi gjorde den här vårturnén. Sen så gjorde vi en jättestor sommarturné. Och det, tyvärr så hände ju en jättestor olycka på Valborgsmässoafton 1981 i Kristianopel. Tre fans blev nedsprungna vid entrén. Det var ju alldeles för mycket folk i insläppen. Så det var ju fruktansvärt jobbigt. Vi var inte alls beredda på att något sånt skulle kunna hända, såklart. Men sen när den turnén var över så flydde Anders och jag till USA i 6 veckor för att andas ut lite. Så det var roligt. Men sen kom vi tillbaka och året på och då kom ju sommartider och då var ju allt igång igen.
Mm.
Det var kul. Roliga år. Vi är så unga.
Ja, ja verkligen. Vilken total succé. Mm. Sen också i Buenos Aires. Man går här på så här hysterisk tid. Mm. Det var också helt otroligt när ni stod där inne på hotellet och liksom du hade en stor publik som bara var utanför hotellet. Dygnet runt bara.
Ja, men så var det i Sydamerika med Roxette på tidigt 90-tal. Det var ju så, var man än kom så stod där liksom 1000 pers utanför hotellen och väntade på en sjöng låtarna på nätterna.
Nätterna?
jag träffade en vän som körde Formel 1 på den tiden och jag berättade för honom. Det var nämligen så att när vi var i Buenos Aires, det måste ha varit tidigt 92, Joyride-turnén, då bodde hela Formel 1-cirkusen på samma hotell som vi. Men hela hotellet var ju bara nedsolkat av tusentals Roxette-fans. Och jag vet att vi hörde att det klagades på att folk inte kunde sova. Då fick han ju reda på den här killen som jag känner då, att det var faktiskt att jag var med i Roxette då, när jag berättade för honom. Då sa han, oh you fucker, you kept us all awake that night. Sova. Men det var ju så. Men så tittar man ut så står det ett hav av folk som står och sjunger. Jättehärligt.
Hur kom Roxette till?
Det kom nog lite så pö om pö. Marie och jag träffades slutet på 70-talet. Vi delade replokal i Gyllene Tider. Hon hade ett band som heter Strul. Hon och hennes pojkvän på den tiden, Martin. De hade ett band som heter Strul och vi delade replokal med dem. Så att jag lärde känna henne och jag var väldigt imponerad av henne. Hon sjöng fantastiskt och hon spelade keyboards och hade långt mörkt hår och var liksom besatt en sorts musikalitet som jag inte hade sett tidigare på nära håll. Så att vi blev kompis helt enkelt och sen gick ju tiden och ganska snabbt så slog Gyllene Tider igenom och deras band lyckades inte så bra på samma sätt. Men vi umgicks väldigt mycket och hade väl någonstans en gemensam dröm att komma utomlands helt enkelt med vår musik. Och i och med att Gyllene Tider blev så stora så kändes det som en ganska naturlig utveckling för Gyllene Tider att försöka sig på en internationell lansering. Och det gjorde vi också med vår fjärde album. Vårt fjärde album var på engelska, Heartland Café, som släpptes i USA. Men det hände ju ingenting med det. Men Maries primära mål var ju såklart att få ett skivkontrakt då, här i Sverige. Så vi låg lite i obalans just i början på 80-talet. Men sen så min karriär dalade ju ut på något sätt. Gyllene upphörde och mina solo grejer funkade inte så bra. Typ 84-85. Medan Maria hade då slått igenom på egen hand, så hennes karriär var ju spikrakt uppåt och min var väl inte spikrakt neråt, men den dalade i alla fall. Så att jag skrev en låt till, jag fick ett erbjudande att skriva en låt till Pernilla Wahlgren. Hon hade precis blivit skivbolag och jag fick erbjudande att skriva hennes första singel, och jag skrev en låt som heter Svarta glas, som jag tyckte var perfekt för Pernilla. Men hon spelade aldrig in den, och men den här cirkulerade lite på, som min demo cirkulerade på mitt skivbolag, och den dåvarande chefen på mitt skivbolag, han sa så här, skrev en engelsk text på den här Svarta glas och spela in den med Marie, så har ni ju liksom en jävligt bra låt som vi kan försöka lansera er med utomlands. Och det tyckte jag var en lysande idé, såklart. Så att egentligen var det bara för mig att försöka få med Marie på tåget, och det gick ju ganska lätt. Så hon ville ju det också. Däremot så ville ju hennes producent och hennes eget skivbolagsfolk, kan man säga. De var ju inte så där pigga på att hon skulle blanda sig in med mig, utan de ville ju ha henne för sig själv. Men Marie ville vara med, så att vi gjorde Never Ending Love, och det blev ingen hit utomlands någonstans, men det blev en stor hit i Sverige. Och det ledde till att vi fick chansen att spela in den första LP:n, albumet. Och det skulle ju gå blixtsnabbt, och då hade jag ju inga låtar, så att det enda jag hade var ju svenska låtar till min outgivna och oinspelade kommande svenska skiva, så som jag översatte blixtsnabbt till engelska. Hela första Roxette-plattan är ju min outgivna svenska platta, fast på engelska. Alla de här Goodbye to You och I Call Your Name och Soul Deep, alla de här låterna, de skrevs ju på svenska. Så det gick lite, var lite så tillfälligheter, och sen efter första albumet då så gick Marie tillbaka till att göra svenska grejer, medan jag peppad av den här Roxette-framgången i Sverige, om inte annat, så skrev jag det som blev Look Sharp. Och där kom ju då alla de här The Look och Dress for Success och Dangerous och Listen to Your Heart med.
Ja.
Sen var det bara att åka.
Ja, sen var det bara att, jag älskar den här grejen att du tog de svenska och gjorde om dem till engelska. Och även där, och en helt fantastisk historia som jag bara älskar verkligen, det är ju när du blev kontaktad om en liksom lite grann samma typ av tänk. Du har en grej, du vill inte missa möjligheten, du löser problemet. När du blev kontaktad på en ny film som skulle heta Söt flicka, fast på engelska då.
Den heter faktiskt 3000 från början, hela manuset. 3000. Och det baserar sig på att den här mannen i filmen, han hyr den här prostituerade tjejen för $3,000 under en helg. Och det var ju, vi pratade ju såklart om Pretty Woman och vi pratade om It Must Have Been Love. Det var ju så att efter det första Roxette-albumet, som då var tänkt gjort och specialgjort då för utlandet. Det hände ju ingenting med utlandet. Den släpptes inte ens. Den släpptes i Kanada, tror jag. Och så släpptes den i Sverige, men den blev väldigt framgångsrik i Sverige. Tyskarna då. Tyskland har alltid varit den största marknaden i Europa. Och vi kom inte in på radion i Tyskland. Det var någonting som inte funkade. Och vår tyska skivbolag sa att skriv en jullåt, så kanske det är lite lättare för oss att få in er på radion. Så jag skrev en jullåt 1987. Som heter It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted, innan parentes. Och vi spelade in den och den blev jättefin, tyckte vi. Och vi släppte den som julsingel i Sverige och den blev en guldplatta här. Men tyskarna gillade inte den. En skivbolag gillade inte den, så de släppte inte den. Och vi liksom, julen gick ju, och som jag sa innan, Marie gick tillbaka till sin svenska karriär. Jag gick hem till kammaren och började skriva nya låtar till nästa Roxette-platta, så den här It Must Have Been Love-låten glömdes liksom bort. Och när vi väl spelade in nästa skiva så hade vi inte ens med den i bagaget. Vi hade andra låtar som vi tyckte var minst lika bra. Men då, sen slog vi igenom internationellt med Roxette, och helt plötsligt så satt vi på ett lunchmöte i Los Angeles och pratade med vårt amerikanska skivbolag, och de erbjöd oss att vara med på det här soundtracket till filmen Pretty Woman och som då heter 3000 från början. Och då berättade de att David Bowie skulle vara med och jag kommer inte ihåg vad de var med för artister. Robert Palmer var också med och lite sånt. Massa artister som EMI hade. Så de undrade om jag helt enkelt kunde gå hem och skriva en bra låt till filmen. Men jag sa att det kan vi inte. Jag hinner inte det, för vi är på promotionresa. Vi var på väg till Nya Zeeland eller något sånt där konstigt. Mm. Men så sa jag, men vi har en jävligt bra jullåt.
Jag älskar den.
Ingen har hört. Och den kan man ganska lätt uppdatera. Vi kan göra en liten uppdatera introt. Jag kan ta bort alla julreferenserna. Och det var inte så många. Det var egentligen att i texten var det Christmas Day. Och det ändrade jag till Winter's Day. Alltså det var inte värre än så. Och så gjorde vi lite ny, Marie sjöng lite ny sång. Och så gjorde vi ett nytt intro. Och sen så fick de den. Och sen tänkte inte vi mer på det. Utan det var mest... Vi började spela in Joyride-plattan då. Detta var ju 1990. Och då fick jag ett telefonsamtal till studion i Skärmarbrink här uppe i Stockholm, gamla EMI-studion, där vi spelade in. Då fick jag ett telefonsamtal från Los Angeles, och då var det regissören till den här filmen, Gary Marshall, som jag aldrig hade träffat, och jag visste inte vem han var ens. Han ville bara säga att han älskade verkligen den här låten, och han ville bara berätta att han hade klippt om filmen, och han ville absolut inte det skulle vara någon dialog över vår låt, utan vår låt liksom berättade hela scenen så här fint. Så han ville bara tala om hur mycket han tyckte om den här låten. Och jag tackade ju sådär artigt. Och sådär. Men jag förstod ju liksom ingen. Jag hade inte sett filmen och jag visste inte vem han var. Liksom. Jag bara tack och hej liksom. Men sen kom vi tillbaka till USA ganska snart. Och då blev Marie och jag inbjudna till Burbank för att titta på filmen. Det var första gången vi såg den färdig. Och det var ju häftigt. De hade hört en teater helt enkelt. Vi var de enda som var där inne och tittade på. Och jag kommer ihåg så väl, för att det blev jordbävning. Det började skaka hela lokalen så här när vi tittade på den. Så kom de inspringande. Någon kom inspringande och skrek att don't worry, this is an earthquake safe building. Det var byggt på sådana här kulor och sådana som så rullade så här med själva jordbävningen. Men det kommer jag ihåg. Men sen så var det inte mer med det. Det var ju så mycket framgång hela tiden där, så det var ju liksom bara det var kul, var vi med i den här filmen. Men sen kom filmen ut då, och då helt plötsligt så bara smällde det till, och så blev det en av de största filmerna genom tiden. Och helt plötsligt blev den här låten så otroligt stor, och det är den än idag. Det är ju vår största låt. Men det är ju fantastiskt. När jag hör den här låten så blir jag ju än en gång påminn om hur fruktansvärt duktig Marie var. Vilken fantastisk sång hon ska ha. Hon gör ju den här låten. Men det finns ju, om du går in på YouTube, så finns det ju hundratals covers på It Must Have Been Love. Men det finns ju ingen som är i närheten av Maries kapacitet att sjunga den. Det där tonhoppet hon gör i slutet, det är ingen lek.
Nej, det är helt otroligt. Mm. Nej, vilken jäkla röst den hade, och vilken otrolig hit det blev.
Ja, verkligen. Det var ju lite så, hela grundidén, du frågade innan hur det gick till när vi startade bandet. Hela idén var ju att vi hade den här gemensamma ambitionen att försöka komma ut med oss. För det var liksom, vi var ju popnördar bägge två, och vi ville ju liksom, vi älskade den här romantiken som fanns och som... Jag säger faktiskt fanns, för det fanns i pop- och rockkultur på ett helt annat sätt då än vad det finns idag. Men vi älskade verkligen det. Så att komma ut utanför Sverige och få spela popmusik eller rockmusik, det var liksom, det var en dröm som vi delade, både hon och jag. Och vi märkte också tidigt att vi var duktiga på olika saker. Hon var ju oslagbar som sångerska. Det gick liksom inte att fightas med henne. Så mitt jobb var ju liksom mer som regissör. Liksom, skriva låtar och planera och networka och fixa och trixa. Liksom. Det var ju det som var jag var duktig på. Liksom. Mm. Och jag har alltid varit en sån person så jag blev väldigt peppad av framgång. När saker går bra så blir jag ju dubbelt så bra i nästa skede. En del människor blir ju stressade av framgång och tar ett steg tillbaka. Men jag har alltid varit precis tvärtom. Och jag, ju mer vi jobbade, ju mer ville jag jobba. Det var väl kanske en av de grejerna som skilde Marie och mig åt väldigt mycket. För Marie ville, ju större vi blev, ju mindre ville hon jobba. Medan jag ville jobba mer och mer och mer och mer. Och mer för att bli ännu större. Mm. Men så är det ju. Men det var ett väldigt bra, vi var ett väldigt bra team.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hur gick den kreativa processen kring när du skapade It Must Have Been Love eller någon av de andra så här, superhitsen? För det skrevs ju mycket musik på den här tiden också. Det är många som vill ha de här megahittarna. Och ni skapade ändå, du har ju skapat liksom hit efter hit efter hit efter hit.
Mm.
Det finns ju One Hit Wonders. och det ändå kan man ju ändå, och svårigheten är att göra One Hit Wonders alltså gång på gång på gång på gång. Och man är ju borträknad direkt också. Alltså du är inte bättre än din senaste låt lite grann.
Nej, det har aldrig funnits någon formel. Det som skiljer mig väldigt mycket mot man säger, de som skriver popmusik idag, det är ju att jag skrev nästan allting själv. Jag skrev både text och musik. Idag jobbar man väldigt mycket i team. Man kanske är 6, 7, 8, 9 olika personer som är med och skriver låt. Och man gör lite olika saker. En skriver melodin och en sätter upp groovet och någon. Man delar upp olika saker och vilket gör att det blir mindre personligt tycker jag. När det bara är en person som ligger bakom så blir det lättare att man kan göra det personligare. Jag tror att Roxettes framgång består av många saker. Eller skälen är många. Ett skäl är att vi bestämde oss för att utgå från Stockholm. Och inte från Los Angeles eller London eller New York. Utan att vi, i och med att vi jobbade med svenska musiker och svensk producent, Clarence Överman. Mina låtar och Maries fantastiska röst. Så lät vi som ingen annan. Och om du går och tittar till exempel på ABBA så gjorde de ju precis likadant. Vi jobbade ju med sina Rutger Gunnarsson och Lasse Welander och alla vem det nu var. Micke Betreter som var tekniker. Och ingen låter ju som ABBA liksom. Och problemet idag är ju att väldigt många låter exakt likadana, för att alla jobbar med samma dataprogram och alla jobbar med samma plugins och samma ljud. Det är väldigt svårt att hoppa ut ur det. Och det när man jobbar på det gamla organiska sättet att du spelar grejer i piano och du spelar saxofon och du spelar gitarr på riktigt och trummar, så blir det liksom ett sound av det. För att varje människa är ju, tittar nu på, som vi pratade innan om Rolling Stones och Charlie Watts, finns det ingen, nu när, om man går in och kollar på Stones, man hade turnépremiär för några veckor sedan och lyssnar på hur det låter, så låter det ju helt okej, men det låter ju inte Stones längre, för Charlie Watts, det är en annan trummis. Hans stil påverkar ju hela bandet. Och så var det med Roxette. Jonas Isakssons fantastiska stil att spela gitarr präglade ju väldigt mycket de här tidiga inspelningarna. Min stil, hur jag skrev låtar och hur jag byggde upp låtar påverkar ju soundet såklart. Maries sätt att sjunga och val av tonarter som hon ville jobba i. Lärens fantastiska arrangemang som, och ljudval som finns. Alla de här små bitarna gör att det blir speciellt. Men det fanns liksom ingen speciellt sätt för mig att skriva. Jag skrev låtar hela tiden och jag tror att allting kommer ifrån att jag är uppvuxen på 60- och 70-tals musik som är väldigt melodisk. Nästan allting jag jobbar med är i första hand melodianpassat liksom. Så jag försöker göra en vettig text och en vettig melodi. Sen är inte jag lika bra på till exempel att få det att svänga eller få det, alltså de här produktionsgrejerna behöver jag ju hjälp med, för det är inte riktigt, jag är inte så bra på det. Jag lyssnar nästan inte på sånt, jag lyssnar på melodier och harmonier på ett annat sätt. Jag har ju svårt till exempel för hiphopmusik, för där finns ju nästan inga melodier, utan det är ju mer grooves liksom och sound, och jag är inte så superintresserad av det, ärligt talat.
Nej, men hur skapade du en låt? Kan du berätta någon av de hitsen du har skapat? Hur första, kom du på ett ord först, eller hörde du en mening, hörde du en fras, eller hur?
Det är så olika. Jag har alltid haft antennerna, jag vet inte om jag hör en skön strof eller ett uttryck. Join the Joyride till exempel. Alltså det är ju min fru eller min tjej då på den tiden, nu med jag, hon lämnade en lapp på min flyg där står Hey din tok, jag älskar dig. Och så tänkte jag, hello you fool, I love you. Det låter som en superhärlig refräng. Så det blev det. Så hade jag precis läst en intervju med Paul McCartney där han sa att writing songs with John Lennon was like being on a long joyride, skrev han då i intervjun. Så tänkte jag, come on, hello you fool, I love you. Come on, join the joy. Vilken fantastiskt bra slogan det här är. Det är positivt, det är spännande och det är färgglatt. Alltså det ger jättemycket associationer och skapar liksom en värld i mitt huvud som man kan skriva. Så det är ju ganska snabbt att skriva den låten faktiskt. Dessutom skrevs Spending My Time samma eftermiddag. Så det var en bra lördag.
Ja, jäklar.
Annars kan det vara The Look skrevs för att jag hade köpt en ny synt. Jag försökte lära mig programmera den här synten. Och då gjorde jag, försökte göra något jätteenkelt. Åttondels. Du vet, den här åttondels bas. Och försöka förstå hur man ska programmera den. Och så fick jag till det här ackorden med A, G, D, ackorden. Och det var ju jätteenkelt, extremt enkelt. Och så började jag sjunga till det. Och det första som poppade ut i mitt huvud, det var ju Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Och det lät ju inte klokt, det betydde ju ingenting. Men det var ju bara ljud och rytmer liksom. Min idé var egentligen att Marie skulle sjunga den, så den hette He's Got the Look för mig. Men hon ville inte sjunga den, för hon tyckte den var jättekonstig. Och det passade inte hennes stil, och det kan jag förstå. Den har liksom ingen riktig... Det är ju en sån här halv-rap nästan på sätt. Så hon sjunger på strängerna. Och det gjorde hon ju med den här. Så det är det som gjorde låten på sätt. Och na-na-na på tiden. Men det var, man lägger pussel helt enkelt när man skriver låtar ibland. Och i andra fall... så kan det vara att du skriver en text. Du skriver en lång text och sen så hittar du en melodi kanske ett halvår senare i huvudet, och då editerar du ner den här texten till att bli en låt. Spending My Time-texten var ju så, den fanns ju innan musiken fanns. Det finns massor med exempel på... Det finns liksom ingen låt som är i den andra lik på något sätt.
Nej. Hur hittar du kreativiteten då? Alltså, hade du något ställe som du trides extra bra på? Var det jobba nätter? Var det kvällar? Var det helger? Var det när du var ute och gick? När du hade haft någon jäkligt trevlig brunch innan och hällt i en flaska vin? Eller liksom hur... När var du liksom i ditt topp kreativa andra sinne?
Det känns som att jag alltid, om man tittar tillbaka, så har jag alltid... Jag brukar skämta och säga att jag brukar jobba så lite som möjligt. För jag är inte en sån som går till studion eller sätter mig vid ett instrument 5-6 timmar om dagen. Jag skriver bara när jag verkligen har någonting på hjärtat, om man säger. Och det, för att kunna ha det så måste jag ha någon sorts projekt på gång. Jag måste ha liksom ett syfte med att skriva. För annars, jag sätter mig liksom inte ner och skriver och det bara blir. Liksom. Så jag har alltid jobbat bäst på dagarna, och jag jobbar aldrig nästan efter det där vinet på brunchen som du pratar om, för det kan inte. Jag måste vara fokuserad och jag vill ha koll på vad jag gör för någonting, så det passar mig väldigt illa. Jag tror att jag jobbar väldigt intensivt när jag jobbar. Jag kan känna det att tiden går jävligt fort, för att jag är inne i min egen bubbla på något sätt. Och det har jag fått höra också från min fru, att jag låser in mig i min egen bubbla. Så stannar jag där tills jag liksom är klar. Men vad den där kreativiteten kommer från vet jag inte. Jag gillar att skriva. Och det är ju mitt sätt att uttrycka mig på något sätt. Jag får ut väldigt mycket genom min musik och min text. Så har det alltid varit.
Men så här, en dröm som alla har ju. Jag hade ju en dröm när jag var liten att jag skulle vara med i Backstreet Boys. Det blev ju inte riktigt så. Men det hade ju någonstans när alla gled runt med deras vita kläder och stod och gjorde samma grej och sådär. Och alla hade, någon hade pars och någon hade det ena och någon hade det andra och sådär. Så var det ju att tänk att få vara en av dem. Så. Och sen tänkte man ju det där med när man går av ett flygplan och det är 1000 personer som står och gråter och allt sånt där. Men när ni slog i USA... hur var det? När ni var som störst i USA liksom, hur
Ja, det gick ju liksom i olika etapper. När vi slog igenom i USA, så var det ju, det var ju med The Look. Då var vi hade ju knappt ett skivkontrakt liksom, utan vi var ju helt, ingen visste ju någonting om oss, och vi var från Sverige, vilket var väldigt udda, och många trodde att vi skulle bara bli en dagslända liksom. Så det var ju, när vi släppte vår andra singel som i USA, det var ju då Dress for Success. Det gick inte alls lika bra som The Look. Den stannade väl på 14 eller 15 plats på Billboard-listan. Och det berodde på att ett stort radiosyndikat som ägde en himla massa radiostationer, de trodde inte på Roxette, så de ville inte spela dess success. De trodde att The Look var liksom, det var det enda som fanns. Så tack vare att de inte spelade oss så kom vi inte högre än så på listan. Men sen kom tredje singeln, och det var Listen to Your Heart. Och då gav de vika, så då började de spela oss igen, och den blev ju etta. Listen to your heart. Så det där, det gick liksom i etapper. Jag kan, i efterhand kan jag tycka att vi både fokuserat mera på USA än vad vi gjorde. Det som var lite, vad ska jag säga, överväldigande för oss, det var att vi fick så mycket framgång överallt. Så det var liksom Australien och det var Sydamerika och det var Europa och det var Japan och det var överallt. Så att USA blev liksom en marknad av många, och det är dessutom, USA är så himla stort liksom, så man åkte till New York och sen så åkte man till Los Angeles och sådär, men vi skulle såklart stannat där, eller blockat allting annat, bara stannat i USA ett år och jobbat på USA, för hade man liksom knäckt USA ännu större än vad vi gjorde, så hade man liksom kunnat, det blir så mycket svallvåg av det på andra delar av världen. Men nu var det inte så, nu åkte vi till Australien och vi är överallt annars parallellt med detta. Det fick vi så småningom betala ett pris för i USA. Mm. När vårt skivbolag helt enkelt blev uppköpta av ett annat skivbolag, och då tappade vi liksom den marknaden. Det hände ju några år senare. Det hade vi inte... det hade vi kunnat parera på ett annat sätt om vi hade haft lite mer muskler i USA. Mm. Men det hade vi inte just då.
Det var ju mycket där. Vad var det du sa förut med att ni hade en 1800 intervjuer på 8 månader?
Ja, det var något sånt. Det var helt sjukt. Men det fanns ju, och det finns ju fortfarande, det finns ju en enorm tacksamhet över den resan som vi fick göra med Roxette. För att vi var... Marie var ju 30 år och jag var 29 år när vi slog igenom med The Look. Och vi hade ju jobbat i nästan 10 år i Sverige då, va? Som professionella musiker och artister. Så att vi visste ju fruktansvärt svårt det där är att lyckas internationellt. Så att jag tror att när det här hände då i över hela världen samtidigt, så var vi liksom bara så här, vi måste åka till Sydney, vi måste åka till Tokyo. Vi måste åka till Moskva. Det fanns en sorts tacksamhet över att folk ville vara intresserade av oss på något sätt. Sådär. Så att, den här smarta business-strategin som vi kanske skulle haft, den kom liksom i tredje hand på något sätt. Vi var med. Det var likadant när vi åkte på den första stora Sydamerika-turnén 92. Så sa alla till oss att för då hade du visat att det var ju depression, ekonomisk depression i världen på 90-talet, som det kommer inte du ihåg för du är så ung, men det var det. Och massa artister hade ställt in sina turnéer i Sydamerika. Guns N' Roses hade ställt in, Michael Jackson hade ställt in, Madonna hade ställt in, för att det fanns inga pengar att hämta, för de kunde inte ta, folk hade inga pengar. Så då sa de till oss att vill ni verkligen åka till Sydamerika, för ni kommer inte tjäna några pengar, utan det blir 3 veckors hårt jobb liksom. Och Marie och jag, vi sa ju med en mun att klart att vi vill åka, tänk att komma till Sydamerika och spela våra låtar och bandet bara jublar, klart det spelar ingen roll, alla kan liksom gå ner i lön och så, alla vill ju verkligen spela, för det var ju vår högsta dröm. Så vi åkte till Sydamerika på vinst och förlust. Liksom. Men när vi väl kom dit så exploderade ju hela Joyride-grejen för oss. Så den där teatern för 4000 pers blev liksom fotbollsstadion istället. Liksom. Så det blev en gigantisk turné för oss. Och den goodwillen, det var ju fortfarande inte speciellt mycket pengar, för det var billiga biljettpriser. Men den goodwillen vi fick av det var ju makalös. Och vilka spelningar då? Det är ju det häftigaste minnet som jag tror vi har från Roxette-tiden. Det är ju hela den turnén, 92. São Paulo och Buenos Aires. Så
hur var det? Förklara lite igen. Så man förstår liksom vidden av hur det var och känslan och sådär.
Ja, men det var ju, i och med att det var fotbollsstadion, så vi hade ju aldrig spelat fotbollsstadion innan. Man spelade, det är ju som Ullevi liksom, eller Friends Arena. Man spelade 50-60 000 pers. We'll be right back.
alla kan sjunga en slut.
Ja, ja, inte bara det, utan när vi kommer, man kommer till Córdoba i Argentina, så är det liksom kavallstaket från flygplatsen in till hotellet. Det står liksom folk som det är ett maratonlopp. Folk står liksom och vinkar så att när vår bil, epanage, bara åker förbi där. Så det är ju helt, var ju helt makalöst. Det är där allt det där händer. Vi pratade innan om att det står så mycket folk utanför hotellen och sjunger. Och, så det var ju helt magiskt att få vara med om det. Och jag vet, vi spelade, den första kvällen var Buenos Aires, så det var ju kanske 50 000 pers. Det skulle bli en extra spelning på slutet av turnén. Och då lyckades vi sälja rättigheterna till den sista konserten, extra konserten, till argentinsk TV1. Det fanns två kanaler i Argentina, precis som vi hade i Sverige förr i tiden. Så TV1 sände Roxette live från den här fotbollsstadion, och då kontrade argentinsk TV2 genom att sända Roxette live från Zürich ett halvår tidigare. Så det enda du kunde se på argentinsk TV den kvällen var Roxette live. Det är 100% fiction.
Helt.
Vi borde kunna vara med i Guinness rekordbok för det faktiskt.
Ja, det är helt.
Det var en sån helt vansinnig turné faktiskt, helt galet.
Ja, vilka minnen. Vad har du lärt dig för någonting då under alla de här åren? Är det några saker som har gjort som du har tagit med dig sen liksom i livet efteråt till ditt entreprenörskap, eller som du delar med dig till andra som ska lyckas? Eller?
Jag vet inte, det är många som frågar hur lyckas man? Jag har ingen aning. Jag har haft sånt flyt och vi har varit på rätt plats i rätt tid och kunde leverera det som behövdes levereras hela tiden. Men visst, vi var ambitiösa och målmedvetna. Det är ju någonstans också när du jobbar med ett sånt här arbete som jag har gjort, när du jobbar liksom med din egen konst, vad man ska kalla det för, din egen kreativitet, så blir det ju liksom... Det blir liksom inget riktigt jobb, om man säger, utan det blir liksom det är både din hobby och din personlighet. Hela min tillvaro är ju mitt arbete på något sätt. Mm. Så att det som jag alltid har varit knäckt över, det är ju den här enorma kraften som musik faktiskt har. Och det ser man ju så tydligt när man får vara med om en sån resa som Roxette, att man är på olika kontinenter och spelar för olika människor med helt olika kulturella bakgrunder, helt olika språk, helt olika religioner. Det finns egentligen ingenting som de har gemensamt, eller väldigt lite de har gemensamt, men alla kan de här jävla låtarna. Och det är ju musiken bara går igenom som en pistolskott genom alla dessa kulturer. Och det är ju helt fantastiskt att få ta del av det, och det är att höra liksom de här låtarna sjungs av fans över hela världen. Det är ju helt, man får ju nypa sig i armen hela tiden.
Och
det är det ju såklart att det är ju fortfarande så. De här låtarna är ju fortfarande stora. Nya generationer har kommit och gillar dem, och det är ju fantastiskt. Mm. Det är häftigt.
Finns det någonting som du skulle önska att du visste om när du var 2025 som du är medveten om idag?
Nej, det enda jag tycker som blir bättre med åldern, det är ju just den här erfarenheten av att det mesta brukar lösa sig. man är ofta så stirrig och stressad och man är hela tiden on the edge liksom när man är ung, men när man blir äldre så inser man att det är inte så viktigt. Det är lite sådär, men samtidigt så är det, jag tror att det är väldigt individuellt också. Jag har alltid varit väldigt så, jag känner, vi pratade lite innan om det här med den här Unplugged-turnén, att sitta ner och spela sin musik sådär tyst och försiktigt och låta låta musiken vara extremt i fokus, så där naket och intimt, det tror inte jag att jag hade klarat av för kanske 25 år sedan. Det är någonting som jag vågar göra nu, för jag vågade inte riktigt göra det. Jag vågade inte vara så utlämnande då. Men nu när man är äldre så spelar det liksom ingen roll längre, tycker jag. Jag tycker att det känns ganska naturligt för mig att ta ett sånt kliv. Så att men det var inget riktigt bra svar på din fråga, men det är så här också, varje del i ens liv är ju så annorlunda för att man är i olika situationer av sitt liv. När du är 20-25 så håller du på att bygga upp saker och ting. Du kanske träffar din partner som du ska bilda familj med, men du är så. Och när du är 30 så är det ett annat stuk, när du är 40 det är en annan grej. Så att det är jättesvårt att svara på, men det är, för min del har det varit väldigt mycket att man jag skulle kunna tänka mig att säga till mig själv att kolla ner lite, det kommer att bli bra ändå.
Men det blir ju oftast bra faktiskt. Alltså, ofta så kan man ju tro att liksom något problem man har framför sig, alltså första gången man har något problem framför sig, så blir det så himla stort. Alltså jag minns när jag ska starta mitt första bolag för typ 10-15 år sedan, och då så dyker varje problem upp, och varje problem blir så, det blir så otroligt stort. Samma sak som när vi fick vårt första barn för 3,5 år sedan. Då blir det ju så här, allt som sker, nu ska man byta en blöja, då blir det så här, alla tentakler och allt går på det. När man ska ta körkort, då blir det så också, den måste man tänka på där, med alltså, nu skulle man nästan kunna sova och köra bil, för att det bara sitter i kroppen, och då är det så här, allting så att...
Ja, men så är det ju. Det är ju, och det är ju det som erfarenhet ger dig, och rutin och men går du ut och spelar varje kväll för folk, så blir ju inte det någon issue till slut liksom. Det blir en del av din vardag på något sätt. Och det är bra och det är dåligt. Ibland är det ganska bra att inte saker och ting blir för att gå på rutin, om man säger, utan att det blir lite att man fortfarande har den här viljan att gå ut ifrån sin comfort zone lite emellanåt, för att det mår man ganska bra av liksom. Och jag tror att det är väldigt viktigt när man jobbar med kreativitet som jag gör, att man vågar testa nya grejer, och man testar. Jag brukar alltid säga att vi byter ut en nyckelfigur i teamet inför varje stort projekt, för det ska komma in nytt blod. För det betyder att alla andra som är kvar står lite mer på tå då, för då måste de bevisa sig inför den här nya människan, och den här nya människan kan vara med och influera. Och det är liksom så att man står på tå helt enkelt, och det gäller även mig själv. Man blir lite en annan människa när man jobbar, när det kommer in nya människor i ditt gäng. Liksom. Det är bara att tänka på dig själv när du går på en middag, så kommer det två nya människor som inte du har träffat för. Då vill du liksom presentera dig på det sättet som du föredrar. Jag tror att det är bra att tänka på sånt också.
Vilken av dina liksom motgångar som du har, vilken har du mått sämst över?
Ja, alltså jag har ju inte haft så mycket motgångar. Den enda svackan, om man säger, som jag har haft i min karriär, det är ju 84-85 då, när Gyllene Tider upplöstes och jag skulle släppa min andra svenska soloplatta, och den kändes jättekonstig. Och sen efter den plattan hade kommit ut så hade jag inget skivkontrakt längre, och jag började skriva låtar åt andra. Jag skrev bland annat texten till Kärleken är evig, Lena Philipsson. Jag började skriva mycket till man säger, den typen av musik, och det passade mig ganska illa att vara en sån här hired gun liksom, som ska skriva till andra. Jag har alltid velat skriva till mig själv. Men just då det var väl typ 18 månader eller 2 år kanske, som det var lite tungt. Det var precis innan Roxette gjorde sin första platta.
Jag tänkte faktiskt lite mer så här privat också. Alltså så här, för att vi alla har ju, och jag vet, alltså om man är på toppen och om man är på, man har ett stort bolag eller man är där, så det är ju bara att kolla på Avicii exempelvis. Han mådde ju Han var ju på toppen men mådde ju skitdåligt också. Och sen även så har du flera i någon omgivning som har gått bort. Men är det någon gång du har mått ganska dåligt? Och varit så här, jag vet inte om jag vill fortsätta med det här. Eller jag känner mig extremt, jag har fan allt nu. Men jag känner mig lite vilsen och trött på allting. Så här.
Nej, faktiskt inte. Jag kan inte säga att jag har tänkt så. Det har rullat på liksom. Jag har försökt undvika tristess genom att ha många... Jag brukar säga att jag har många grenar på mitt träd. Jag har haft Roxette, jag hade Gyllene Tider, jag har min solo-grej. Jag startade det här Monomind som var ett elektronikaband, projekt som startades 2015 eller vad det nu var. Jag liksom, när jag har tröttnat på någon grej så har jag liksom gått vidare till något annat. Och det har varit jättekul. Det har hjälpt mig jättemycket. Även när Roxette var som störst så gick jag ju tillbaka till Gyllene Tider och gjorde Gyllene Tider-grejer. För att det var annorlunda och det var på svenska plötsligt. Det gick ju nästan 20 år innan jag gjorde någonting på svenska. Så jag har försökt lura mig själv, om man säger så. Genom att hålla på med olika saker. Så jag har faktiskt inte haft någon sån mental kollaps eller någon sån, någonting som har varit jättejobbigt. Utan det är däremot kan jag ju känna mig stressad, eller stressad är inte rätt ord. Jag kan känna mig lite förvirrad av hur vår bransch, hur musikbranschen har förändrats då nu med senaste 10 åren med streaming och allt det där som vi pratade lite innan om, det här med popromantik och sånt. Allt det som tillhörde popromantiken, det här med skivomslag och coola videos och allt sånt där liksom. Det är lite borta nu, det är liksom en annan tid. Och också det här med uttryck och personlighet, så man jobbar på ett annat sätt. Och musik har blivit...
En massproduktion, menar du med?
Vet vad, jag brukar säga så här att popmusikens enda syfte är alltid att spegla sin egen tid. Om du tittar på popmusik på 60-70-talet så speglar den väldigt mycket och typiskt hur tiden var då. Tonåring i centrummen och mode och film och teater och musik hörde liksom ihop. Om du tittar på skådespelare så var de Jack Nicholson och Dennis Hopper och allt det där. Idag har du ju en popmusik som är väldigt effektiviserad och formulatänk, och det är väldigt mycket att allting ska vara på ett visst sätt för att det ska in i radiokanaler som spelar exakt samma typ av musik hela tiden, och det styrs av väldigt stereotypa, jättestora bolag helt enkelt. Så det är väldigt svårt att det hade varit i princip omöjligt för ett Gyllene Tider från Halmstad och Harplingen 1979 att göra sig hörda idag. För vi tillhör liksom ingen fåra, sådär. Vi var ju verkligen, vi var ju outsiders redan då, som sen lyckades bli mainstream på något konstigt sätt. Men vi blev ju aldrig mainstream för att vi anpassade oss, utan det var ju så att mainstream anpassade sig lite efter oss på något konstigt sätt. Det är svårt att förklara, men det var och det är lite samma sak med Roxette. Roxette var ju extremt mycket outsiders för att vi var från Sverige. Och när de skulle släppa The Look i England så sa det engelska skivbolaget i sin pressrelease att vi var ett amerikanskt band. Bara de ville inte säga att vi var från Sverige, för det var negativt. Jag är i England i några veckor. Men alltså, vi var ju outsiders där också på något sätt. Och det är jävligt svårt att vara outsider och lyckas idag. Och det är ju också typiskt för vår tid, eller hur? Så det är ju samma sak med om du tittar på alla dessa Netflix-filmer och HBO-serier. Så är de ju väldigt ofta stöpta i exakt samma folla. För att det är effektivt och det är billigare att göra det på det sättet. Mm. Än att ha någon jättegalning som sitter och jobbar på öppen budget. Som det faktiskt var när vi spelade in Joyride-plattan, så hade vi hade liksom ingen budget. Vi jobbade tills vi blev klara. Det funkar inte så länge.
Nej, det är väldigt mycket att tjäna pengar på så snabbt och smart och effektivt sätt som möjligt som är fokus nu.
Jag kan fatta att det är så i hardcore business, men det blir ju en självklar ska man säga det heter, vad ska jag säga, jag hittar inte rätt ord nu för jag bara blir trött. Men det blir en rätt, det blir liksom en konfrontation mellan det konstnärliga uttrycket och att tjäna pengar. Alltså när det möts så blir det liksom, någon måste stryka på foten och det blir nästan alltid konsten som får stryka på foten.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då hoppar jag in på de tre sista frågorna och jag tänkte gå in där. Vi kan fortsätta på Netflix och HBO. Har du någon serie att rekommendera som du kollar på?
Jag tittar på ganska mycket. Jag tittar på The Undoings för inte så länge sedan. Grymt bra. Jag tittade på... vad heter den nu då? Midnight Mass. Den var, min fru älskar skräckfilmer nämligen, så hon gillar, hon släpar in mig på såna.
Jag klarar inte att kolla på, eller jag har inte kollat på skräck. Jag minns inte när jag kollade på skräckfilm senast. Men den är riktigt vidrig, eller en psykologiskt läskig, ja, eller?
Den är inte så himla vidrig, den inte faktiskt.
Nej, ja, okej.
Okay. Nej, men jag tittar ganska mycket på serier och ibland så tycker man att de är, shit, det här borde ju varit en film istället, för det var, nu har vi ägnat 12 timmar åt den här serien och det borde man kunna klippa ner till 2 timmar.
Ja.
Men det, så är det ju.
Ja. Har du något tips till alla som vill gå outside the box och gå sin egen väg, så som verkligen du har gjort under din karriär?
Ja, vad svårt. Jag har inget bra tips till det förutom att man måste följa sin magkänsla hela tiden oavsett vad som gäller. Det betyder ju inte nödvändigtvis att du kommer bli jätterik och framgångsrik på kuppen, men du kommer ju må mycket bättre av att göra det. Men det är så också så att, som vi sa innan, att den tiden som jag slår igenom i, den finns inte längre. Det är en annan tid nu. Så, men jag, min personlighet och mitt sätt att tänka och mitt sätt att vara hade inte funkat idag. För att jag har inte det, jag har inte den kompromissviljan och jag har inte det, för jag har ju sett hur du kunde vara innan liksom. Jag tycker det är tråkigt när man hör att skivbolag inte vill signa artister som spelar riktiga instrument längre för att det tar för lång tid för dem att bli bra. Det är lättare att man jobbar på en dator. Det är tråkigt, men det är bara för att jag vet hur det är att spela i ett band på riktigt. När alla spelar samma låt samtidigt och sjunger stämmer. Hur fantastiskt det är att få vara med om det. Så det önskar man att alla skulle få vara med om. Men så jag har ingen sån här hemligt recept mer än att gasen i botten.
Mm.
Pedal to the metal.
Vad ser du själv göra de kommande åren? Är det något nytt projekt du involverar i eller upp på turnéer?
Ja, turnerar jag hela hösten. Nästa vår släpper jag en ny engelsk platta. Och jag hoppas kunna åka ut i världen och spela den.
Så spännande.
Det är en härlig skiva. Jag är jättenöjd med den. Den är klar. Den är bara att den kommer inte ut från efter jul. Sen får vi se. Jag tar en sak i taget. Men jag har inga planer på att kasta in handduken.
Spännande. Och nu finns det ett fåtal biljetter kvar till Unplugged. Så att vi lägger också länk här i poddbeskrivningen för er som kan knappa runt och se om ni hittar någon biljett. Men du, stort tack Per Gessle att du var med. En stor ära att ha dig med. Och alltid kul att prata med
dig. Detsamma. Ha det så bra. Hälsa Spanien.
Tack. Ja, det ska jag göra.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.